Vilddjuren och människosonen sammanfattar innehållet i Daniels sjunde kapitel. De första sex kapitlerna har väl på ett sätt varit lite lättare att handskas med, eftersom det har varit rent historiskt material och mycket intressant och spännande och dramatiskt sådant. De sista kapitlerna nu i Daniels bok, kapitel 7 och framåt, är dock mera rent profetiskt material. Det handlar om syner, om drömmar med profetiskt innehåll. Vilddjuren i det sjunde kapitlet symboliserar världsrikens uppkomst och fall och anger någonting av den grymma natur som kännetecknar mänskliga riken på den här jorden. Ändå är det väl så att den generation som vi nu lever i har faktiskt upplevt mera krig och mer utav grymhet än kanske någon tidigare generation i hela historien. Två förödande världskrig har rasat det här århundradet, och vi vet alla att idag så förekommer krigshandlingar i alla världsdelar, både inom nationer och mellan nationer. Dessutom vet vi också att vi har rustat oss som aldrig förr. Det finns nu förstörelsevapen tillräckligt för att ödelägga vår jord 60 gånger om, minst. Ändå fortsätter man att bygga upp arsenalen. 4 miljoner kronor används varje minut för vapenrustning. Och det är 20 gånger mer det än vad den samlade u-landshjälpen innebär. Samtidigt vet vi att en stor del av jordens befolkning svälter. Dagens militärmakter och deras hot och potentiella förstörelsekapacitet får nästan vilddjuren i Daniels bok att blekna. Möjligen kan vi finna likheten med det fjärde djuret i den här synen som Daniel hade. Det är för att det var mera förskräckligt än alla de andra. Och det verkar som att det möjligen kännetecknar vad som är på gång nu i den yttersta tiden. Det är alltså hit som vi har nått efter en mångtusigårig mänsklig historia. De mänskliga rikernas natur har inte förlorat vilddjurskaraktären, utan istället blivit mer påtagliga i det avseendet. Och istället för att göra allt som vi kan för att stifta fred, så ryter nationerna mot varandra och riktigt visar tänderna hotfullt. Och det kalla kriget består. Daniels syn i det sjunde kapitlet är egentligen en beskrivning, en profetisk beskrivning av vad det blev av våra riken på den här jorden när mänskligheten övergav sin Gud och sitt ansvar under Gud. Det är en beskrivning av vad politik kom att handla om när den inte längre var inriktad på att behaga himmelens Gud, utan styrd av mänsklig makt och prestige. Och det intressanta är ju att det var när vi vägrade att låta Gud, den högste, vara himmelens och jordens konung och själva valde att bestämma vårt öde som människor. Det var då som vi upphörde att vara sant mänskliga. Och det här återspeglas i det internationella spelet. Det är som om vi inte längre fungerade som Guds avbilder, till vilka vi en gång skapades, utan rovgirigt huserar människan på jorden istället för att i egenskap av Guds avbild råda och regera över skapelsen i enlighet med Guds vilja, med förstånd, vishet och godhet. Istället för fredsfurstar har vi blivit krigsmakare. Vi hade knappast hunnit lämna Eden bakom oss förrän kniven blev ett mordredskap och Kain mördar sin broder Abel. Hatet började och därmed också krigshandlingarna. Och sedan har det fortsatt genom hela historien och tilltagit i intensitet. Konungarnas makt har ofta konsoliderats genom blodiga svärd. Det ena riket har varit värre än det andra. För att idag, i den tid som vi lever i, kanske se mer skräckinjagande ut än någonsin tidigare. I Daniels bokens 7:e kapitel är det lika som vi får ett snabbt panorama där vi skönjer utvecklingen redan i Daniels syn på 500-talet före Kristus av vad som skulle hända, inte bara den närmaste framtiden utan också in i det som för oss fortfarande är framtid, ända fram till Kristi andra tillkommelse. Men ändå så lämnar inte den här synen oss i hopplös förtvivlan. För det är inte vilddjuren som ska ha det sista ordet, utan det är människosonen. Det är hans rike som ska bli det slutgiltiga. Det är hans rike som ska bli det eviga och det evigt bestående. Gud sitter nämligen fortfarande på sin tron, och hans plan med historien går obevekligt mot det mål som han har fastställt. Och de rebelliska människorikerna ska komma till sitt slut, och istället ska Guds eviga rike upprättas i triumf och överlämnas åt hans heliga, står det. Och det ska bli uppenbart för alla att det är himmelens konung, Gud den högste, som ensam har rätten att regera över både himmel och jord. Detta är Daniels bokens viktigaste budskap. Ondskans makt skall slutgiltigt krossas, och Guds eviga och härliga rike skall upprättas. Och mina vänner, det är ju detta och ingenting mindre som vi egentligen beder om varje gång vi beder bönen Fader vår. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Det är en bön som egentligen har oerhörda konsekvenser om den skulle besvaras idag. Men när vi lever i en tid som vi gör, då mörkret liksom hopar sig och vilddjursnaturen allt oftare lyser igenom, så frestas vi kanske att tvivla på att Gud verkligen är på tronen. Har han verkligen kontroll över denna kaotiska historia i vilken vi lever? Säkerligen så upplevde också judarna där borta i den babyloniska fångenskapen liknande frågeställningar. Hur var det egentligen med deras Gud? Hade han helt glömt bort dem och övergivit dem? Satt han fortfarande på sin tron? Eller hade dessa mänskliga storriken blivit honom övermäktig? Det är i det här sammanhanget som alltså Gud träder in på scenen och visar att han är historiens herre, och att historien på intet sätt står utanför hans kontroll, trots att det ser ut som det gör. Han vet exakt vad som ska hända, och han vet hur historien ska upplösas och sluta en gång. Och borta i den babyloniska fångenskapen finns hans trogne tjänare Daniel. Han börjar nu närma sig de 70. Men det är Daniel som återigen blir Guds mäktiga instrument för dessa överväldigande syner och uppenbarelser som han nu får. Där han ligger på nattens läger och i sin dröm får denna syn som han blir mycket tagen utav. Och innehållet och tolkningen i den här synen i Daniels bokens 7:e kapitel utgör egentligen en särställning i det profetiska ordet i Bibeln. För det ingenstans i Gamla testamentet finns en så omfattande och samtidigt detaljerad profetisk beskrivning av framtida händelser som just i det här kapitlet. Därför är det något av en nyckel, ett nyckelställe när det gäller att förstå Guds profetiska program. I synen som Daniel har så spåras fyra världsrikens uppkomst och fall, och visar hur historien når sin slutliga upplösning vid människosonens tillkommelse. Och du förstår, Daniels syner och profetior här är så klara och så tydliga till sin natur att man med viss kännedom om den antika historiens gång omöjligen kan ta miste om vad som avsågs i dessa syner. De är med andra ord inte så svåra att tolka. Man förstår vad uttydningen betyder. Och bland dem som omöjligen kan acceptera gudomlig uppenbarelse, nämligen detta att Gud i förväg skulle kunna uppenbara för en människa vad som komma skall längre fram i historien, för den som inte kan acceptera en sån möjlighet, så ter sig Daniels bok väldigt svår. Och det har lett till att man har försökt att diskvalificera Daniels bok som en bok som skrevs före dessa händelsers inträffande. Och istället har man menat att författaren till den här boken levde efter dessa händelsers inträffande. Och dessa profetiska, så kallade profetiska ord, är egentligen efter hans konstruktioner. Men det betyder alltså att boken talar ett tydligt språk. Och för Daniel och hans samtida fångade borta i Babel måste det ha inneburit en underbar tröst från Gud att ändå få veta att det var Guds rike som trots allt skulle segra till slut, trots att de nu var fångar under ett mäktigt världsvälde. Och när vi tittar närmare på det här kapitlet, så är det inte för att frossa i det profetiska ordet som sådant. Och det är heller inte av någon sorts sensationslystnad som vi närmar oss det här profetiska ordet för att spekulera i nutida eller framtida uppfyllelser. Det är inte det jag är ute efter. Och jag tror heller aldrig det profetiska ordet har givits för sin egen skull. En del har ramlat i det diket och bara sysselsätter sig med profetiska uppfyllelser och utsagor och riktigt frossar i detta och har tappat balansen. Men vi är ansvariga att förkunna hela Guds rådslut. Och vi måste vara ivriga att vidmakthålla den här balansen. Profetiorna och det profetiska ordet är endast en del av skriftens totala undervisning. Och vi får aldrig isolera det ifrån den övriga undervisningen. Det profetiska ordet har till uppgift, liksom all annan undervisning i Guds ord, att visa oss vem Gud är. Och att undervisa oss om vad Gud vill med våra liv. Det profetiska ordet visar ju på ett kraftfullt sätt, framförallt att Gud är den allvetande. Att han vet vad som ska hända i framtiden. För honom finns inga överraskningar. Det visar för oss att Gud är den suveräne. Att han är i kontroll över det historiska skeendet. Men samtidigt är det profetiska ordet ämnat att varna den människa som är på fel väg. Det är ämnat att varna den som är på fel väg genom att visa henne vad som ändå en gång ska hända. Att livet är inte att leka med. Framtiden står i Guds händer och inte i mänsklig makt. Men samtidigt inger det för dem som förtröstar på Gud en sån oerhörd trygghet och ett sådant ljust hopp att veta att det är Gud som håller framtiden i sin hand. Och det är han som ska knyta samman historiens upplösning. Och det är han som slutgiltigt ska bli ärad och förhärligad genom sitt handlande. Petrus skriver ju i sitt andra brev om det profetiska ordet: så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet. Och ni gör väl i, om ni aktar därpå så som ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Vilken underbar tröst det profetiska ordet ska vara för Guds folk. Nå, vad var nu synens innehåll? Vad var det som Daniel såg där i nattens timmar? Han säger att han hade en dröm och såg en syn som han sedan nedtecknade och meddelade huvudsumman av, enligt vers 1. Och så säger han i vers 2 att det var lika som jag i min syn stod på stranden till ett oändligt stort hav. Och jag såg hur himmelens fyra vindar stormade fram emot havet och satte det i rörelse. Det är som om det blåste från alla fyra väderstrecken på samma gång. Och havet blir lika som så upprört som det någonsin kan bli när det samtidigt blåser från alla håll. Och havet i det här sammanhanget och i det profetiska ordet symboliserar ofta mänsklighetens massa eller jordens samlade nationer. De upprörda havsvågorna utgör egentligen en talande bild på människohistoriens oroligheter och strider. Samma bild används av profeten Jesaja när han säger: det ogudaktiga är som ett upprört hav, ett hav som inte kan vara stilla, ett hav vars vågor röra upp dy och orenlighet. De ogudaktiga hava ingen frid, säger min Gud. När Daniel ser på mänskligheten så är det som ett upprört hav, där ingen frid finns, där ingen fred finns, där ingen stadga finns, där oro och kaos råder. Och sedan får Daniel se hur ur detta hav fyra skräckenjagande vilddjur stiger upp, det ena efter det andra. Dessa vilddjur har alltså samma ursprung. De kommer alla upp ur mänsklighetens oroliga hav. Och observera nu redan ifrån början att dessa fyra djur som Daniel ser symboliserar samma världsriken som bildstoden i Nebukadnessars dröm i det andra kapitlet i Daniels boken. Och det har jag försökt åskådliggöra på den här stencilen som ni har fått. Skulle alla inte ha fått den, om den inte räckte till alla, så ska vi producera fler och ni kan få nästa söndag. Men där har jag först givit andra kapitlets bildstod och så i det sjunde kapitlet visat överensstämmelsen med de olika världsrikena, djuren som där visar sig. Och också i det åttonde kapitlet finns vissa paralleller till dessa världsriken. Och sedan ett försök till tolkning i den fjärde kolumnen. Det här är ju så oerhört rikt på detaljer att jag inte hinner gå in på allt. Men då kan ni studera det här hemma, tänkte jag, lite mer i lugn och ro, med hjälp av den här stencilen. Dessa riken symboliseras alltså av stora skräckinjagande rovdjur som i vissa avseenden, Daniel säger, ändå liknade kända djur, men också med ganska groteska avvikelser. För det första, står det i vers 4, fick han se ett lejon, men det hade vingar så som en örn. Och lejonet symboliserar ju djurens konung med makt, styrka, djärvhet, grymhet och överlägsenhet. Och örnen å andra sidan är ju fåglarnas konung, han som svävar högre än alla andra och hastigt dyker ner och griper sitt byte och för det bort. Osökt kommer vi att tänka på Nebukadnessar, som dök ner i den ena nationen efter den andra för att ta sina byten av folk och föra den bort i fångenskap. Ja, när man har gjort utgrävningar i det gamla Babel har man också hittat bevingade lejonstatyer som stod så som vakter utanför det konungsliga palatset i Babel. Och därför så var det nog ganska lätt för Daniel att genast förstå att här fanns en symbol för det babyloniska riket med dess glansperiod under Nebukadnessar. På andra ställen i Gamla testamentet så kallas Nebukadnessar både vid lejonets namn och vid örnens namn av profeten Jeremia. Och det var han som också var det gyllene huvudet på den gyllene bildstoden i den dröm som han själv hade. Men så ser Daniel hur vingarna rycktes av djuret. Och det blev ställt på två fötter så som en människa. Och ett människohjärta blev givet åt det. Och möjligen så syftar detta på Nebukadnessars förnedrande upplevelse. Som vi kommer ihåg ifrån det fjärde kapitlet. Efter det att han hade förhöjt sig själv. Och varit högmodig. Och fick uppleva denna förnedrande sjukdomstid. Men som ändå ledde till att han ödmjukade sig under Guden högste och prisade honom. Och genom att han gjorde så, så är det lika som vilddjurets naturen avtog i Nebukadnessars regering. Och istället så blir den mera mänsklig i dess positiva bemärkelse. När han ödmjukade sig under Gud blev hans regering mera mänsklig. Vers 5. Nästa djur, det andra i ordningen, var likt en björn med tre revben i sitt gap. Här motsvarar det bröstet och armarna av silver i bildstoden. Björnen är det kraftfulla djuret, inte lika majestätiskt kanske som lejonet. Men det mediska persiska riket som björnen symboliserar nådde heller inte den konungsliga härlighet som en gång det babyloniska riket. Vi vet att den syriska björnen som här möjligen var föremål i synen var stor och kraftig och vägde upp till 250 kilo. Men vad som särskilt kännetecknade den björnen var att han var lika som omättlig i sin aptit. Revbenen i hans gap symboliserar troligen byten av tidigare jakt, men som ändå inte förmått att mätta björnen. Och han uppmanas att sluka mera kött och göra ytterligare erövningar likasom. Och vi vet också att det mediska persiska riket fortsatte att utvidga sig. Och det sträckte sig så småningom ända från mindre Asien i väster och in i indiska gränsområden i öster och Egypten i söder. Det blev ett större rike än det babyloniska riket. Sedan fick jag se något som liknade en panter komma upp ur havet. Men på sina sidor hade det fyra fågelvingar. Och djuret hade fyra huvuden. Och väldet blev givet åt det. Pantern kännetecknas ju framförallt av sin oerhörda snabbhet, vighet och smidighet. Hans rörlighet förstärks ju också av de här fyra vingarna som han hade. Han kunde röra sig snabbt, överallt. Och mina vänner, det var också med en panters snabbhet och rörlighet som Alexander den store på 330-talet före Kristus lade större delen av den då civiliserade världen under sig. Allt ifrån Makedonien borta i Grekland, in i Indien i öster och ner i Egypten i söder. Ett ännu större rike. Det lade han under sina fötter genom plötsliga snabba attacker som överraskade persierna. Och snart var grekerna herrar på världsscenen. Panten motsvarar också bock. I det åttonde kapitlet som vi läser om att han kom snabbt västerifrån och krossade väduren, det persiska riket och det mediska rikets båda horn. Panten hade fyra huvuden, står det. Och efter det stora hornet på bocken i kapitel 8 så växer det upp fyra horn på denna bock åt alla väderstreck. Och dessa fyra huvuden, respektive de fyra hornen i kapitel 8, syftar sannolikt på de fyra generaler, Alexanders generaler, som efterträdde honom vid hans död 323 före Kristus. Och det grekiska riket delades i fyra stora delar mellan hans generaler och fick alltså fyra huvuden. Den tolkningen ges också i Daniels bokens 8 kapitel och 22 vers. Att fyra riken ska uppstå av hans folk, dock icke jämlika med honom i kraft. De blev alltså ringare än Alexander den store själv. Och så vers 7. Nu ser vi någonting förskräckligt. Det fjärde djuret, det är olikt alla de förra. Det är övermåttan förskräckligt. Det är fruktansvärt och starkt och hade stora tänder av järn och uppslukade och krossade. Och vad som blev kvar, det trampade det under fötterna. Det var olikt alla de andra djuren. Det fanns inget jordiskt djur att jämföra med. Så skräckenjagande var detta vilddjur. Tänder av järn som uppslukade, krossade och trampade ner allt som kom i dess väg. Det antyder en oerhörd effektivitet och ett grymt krossande av allt motstånd. Och om det nu var ett rike som kom efter det grekiska riket, så finns det bara romarriket att välja på. Och det passar väl i sin beskrivning av romarriket det här. Det största av alla riken genom historien, som la civilisationer i grus när det började rycka fram i andra århundradet redan före Kristus. Dödade fångar i tusentals och sålde som slavar fångar i hundratusentals. Ständigt hungriga på nya erövringar, drivna av imperialistiska motiv. Ett motiv förresten som ofta har upprepats genom historiens gång, ända in i modern tid. Vi har inte glömt Napoleon, vi har inte glömt Hitler. Och jag undrar vad världskommunismen har för mål, eller kapitalismen egentligen. Om man upprätthöll sin makt, Rom alltså, längre än något annat rike. Det är lite olika hur man räknar datumet för rikets upplösande. 476 efter Kristus så är det i alla fall Rom som får ge upp för de barbariska invasionerna. Men så ser Daniel någonting mer på detta djur. Det hade 10 horn. 10 horn. Och i tolkningen som senare ges så förklaras att dessa 10 horn syftar på 10 konungar, vers 24, som ska uppstå i det riket. Men vi vet inte om någonting sådant som ägde rum i det kända romarriket, varför jag finner anledning att tro att det handlar om en förlängning av romarriket, så att säga. Att det handlar om riken som fortfarande ligger i framtiden och ska uppstå på något sätt ur resterna av det forna romarriket. Uppenbarelseboken 13 och 1 kommer väl in i sammanhanget här. Uppenbarelseboken hör ju förresten väldigt intimt samman med Daniels bok. Och där står det i det första versen i 13:e kapitlet att Daniel också såg ett vilddjur stiga upp ur havet, och det hade 10 horn. Och 10 kronor. Och på sina huvuden, och talade hädiska namn. Och det kallas vilddjuret. Är det samma djur, månntro? I Danielsbokens 17:e kapitel, den 12:e versen. Och de 10 horn som du har sett, förklaras nu för Daniel. De 10 hornen på vilddjuret som du har sett, det är 10 konungar. Som ännu inte har kommit till konungavälde, alltså inte ens på Daniels tid, men som för en kort tid tillika med vilddjuret får makt såsom konungar. Tillsammans med vilddjuret tydligen ska dessa utöva makt på jorden och ha ett och samma sinne och giva sin makt och myndighet åt vilddjuret och underordna sig detta vilddjur. Och så ser han i vers 8 ytterligare, alltså tillbaka i Danielsboken 7, hur ett litet horn växer upp på vilddjuret, på det fjärde djuret, och stöter bort 3 av de 10 hornen. Och sedan växer sig större än alla de övriga hornen. Och detta horn får ögon så som en människa och en mun som talar stora och hädiska ord emot Gud. Och senare i samma kapitel, i vers 25, så läser vi om hur detta horn upphävde sitt tal mot Gud den högste och för att föröda den högstes heliga. Och i vers 21, hur detta horn förde krig mot det heliga, hur det förföljde Guds folk och blev dem övermäktiga. Och i vers 25, hur det försökte förändra heliga tider och lagar som Gud hade stadgat. Hur det för in en helt ny moral och förkastar Guds bud. Och vi kan inte undgå att också här finna en parallell i Daniel i Uppenbarelseboken 13 tillbaka, där detta vilddjur beskrivs och som vi ibland kallar för antikrist. Där står i den femte och sjätte versen nu om detta horn, om detta vilddjur, att det fick en mun sig given som talade stora ord och var hädisk var, och fick så göra under 42 månader, 3,5 år. Och det öppnade sin mun till att föra hädiskt tal mot Gud, till att häda hans namn och hans tabernakel och det som bo i den. Och det fick makt att föra krig mot det heliga och att övervinna den. Och det fick makt över alla stammar, folk och tungomål och folkslag. Här, mina vänner, handlade om en framtida världshäskare. I andra Thessalonikerbrevets andra kapitel känner vi också igen den här beskrivningen. Låt ingen bedraga er, står det i vers 3. Nämligen att Herrens dag redan har kommit. Till först måste avfallet ha skett och laglöshetens människa, fördervets man, träda fram. Vedersakaren som upphöjer sig, upphäver sig över allt vad Gud heter och allt som kallas heligt, så att han tar sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud. Och så vidare i det kapitlet. Detta är historiens sista härskare innan Guds riket ska upprättas. Men som vi har läst, hans tid är begränsad. Det står också i vers 25. En tid, tider och en halv tid. Vad nu det innebär, om det motsvarar de 3,5 åren i uppenbarelseboken, det vill säga en begränsad tid, lika som vore det en förkortad tid. Den är mycket kort, den tid han har, för att han inte ska få möjlighet att åstadkomma den skada han vill. I vers 26 står det sedan att dom ska bliva hållen och hans välde ska tagas ifrån honom och fördärvas och förgöras i grunden. Alltså, just när det här nya hornet förde sin hädiska talan emot Gud, förföljde det heliga och satte sig upp emot Gud själv, och själv menade sig vara Gud och ville ha jordens innebyggares tillbedjan. Och när man på jorden tycktes kunna göra vad som helst, till och med häda den helige Gudens namn och förändra den helige Gudens lagar och kasta den bakom sin rygg, så som det alls inte gällde för människosläktet, då undrar jag varför Gud inte griper in, om han verkligen finns och kan. Det kanske till och med var så att när Daniel hörde och såg detta i sin syn, att han i sin heliga nitälskan tänkte: hur kan sånt här få förekomma, Gud? Men det är då som han i sin syn liksom lyfts ifrån den jordiska scenen och får se någonting helt annorlunda, någonting underbart och stort. Scenen förändras totalt i vers 9. Medan upproriskheten i mänsklighetens oroliga hav likasom har nått sin kulmen, då förbereder sig himmelen med värdigt lugn för den förestående domen. Det står: troner blev framsatta. Troner blev framsatta. Och en som var gammal antyder alltså vishet och evighet hos den som nu sätter sig på tronen. Medan de jordiska scenerna växlat och den mänskliga makten blivit allt mer förmäten, korrumperad, skräckinjagande, har hela tiden Gud suttit orubbad på sin tron. Och nu sätter han sig där likasom ned i egenskap av världshistoriens slutliga domare. Han sätter sig ner i ordning. Ja, hela atmosfären andas skönhet, majestät, ordning och renhet. Snövit i sin klädnad står det. Håret så som av ren vit ull anger den gudomliga renheten och heligheten hos honom som sitter på tronen. Och hans tron, står det, var så som av eldslågor, och hjulen därpå så som av flammande eld. Tronen med hjul anger hans allestädes närvarande. Var som helst upprättar han sitt välde. Elden är alltid i Gamla testamentet och Bibeln en manifestation på Guds personliga närvaro och Guds härlighet och Guds helighet. Elden symboliserar samtidigt Guds dömande aktivitet, en symbol för Guds dom. I vers 10 står det: en flod av eld strömmade ut från honom som satt på tronen. Och det är lika som Guds eld nu kommer för att förtära och uppsluka allt som rest sig upp i opposition emot Gud den högste. Psalm 97:3 säger: eld går framför honom och förbränner hans ovänner runt omkring. Det är en förtärande helig eld inför vilken inga skall kunna bestå. Och så en oräknelig skara av himmelska tjänare runt omkring tronen, redo att lyda den minsta vink ifrån honom som sitter på tronen. Vi känner igen scenen ifrån Uppenbarelseboken 5. Böcker blev upplåtna, står det i vers 10. Böckerna, en symbol för den nedtecknade, ofrånkomliga bevismaterialet som den rättvise domaren har till sitt förfogande när han skall döma över allt kött, och alla nationer ska träda fram inför honom och avlägga räkenskap. Allt är känt för den helige och allvetande, och ingen kunna undkomma hans rackande dom. Inget skapat är fördolt för honom, utan allt ligger i ögon, står det, och inför honom ja, räkenskap. Bryr du dig om det? I sin syn ser nu Daniel hur domen över det fjärde djuret genast blir verkställd. Vers 11: djuret dödades, dess kropp förstördes och kastades i elden för att brännas upp för de stora ordskull som hornet hade talat. Det hädiska talet var den främsta orsaken till domens verkställande. Och det sker plötsligt, och genom ett gudomligt initiativ blir hans rike ryckt ifrån honom, och själv förpassas han till eldens fördärv. Och man kan inte undgå heller här att tänka på parallellsammanhanget i Uppenbarelseboken 19, där det står om lammet, hur det besegrar vilddjuret antikrist, som blir gripet, och där jämt ju också den falske profeten, och båda blir levande kastade i eldsjön. Och därmed är spelet om planeten jorden slut. Och så står det i vers 12 nu: från de övriga vilddjuren tog oss deras välde. Tiden för mänskliga välden i historien är över nu. Den var begränsad av den allsmäktige hit, men inte längre. Och när de alla hade visat sig sakna den sanna mänsklighet i sitt utövande av makten och istället kännetecknats av vilddjurets egoistiska och rovgiriga natur, och när den till och med hade tagit sig sådana uttryck att regenterna hade trätt upp i öppet förakt emot Gud den högste och kastat hans lagar och bud bakom sin rygg, då var måttet rågat. Då var tiden inne för den ende som har rätten att regera på jorden och att nu inträda i sin kapacitet som konung. Det är nu som stenen i kapitel 2 i Nebukadnessars dröm blir lösriven och kastad mot bildstodens fötter, så att den rasar samman och krossas i smulor, och smulorna blåser bort med vinden. Men istället denna sten växer sig stor och uppfyller hela jorden. En ände har kommit för alla mänskliga riken, men ett evigt och oförstörbart rike upprättas i deras ställe. Hur ska det gå till? Vers 13. Sedan fick jag i min syn om natten se hur en som liknade en människoson kom med himmelens skyar och nalkades den gamle som satt på tronen, fördes fram inför honom. Människoson. I sin syn så ser Daniel någonting underbart. Inte längre ett vilddjur som har djuriska tendenser, utan en som har mänskliga tendenser. Han kommer med himmelens skyar och anger därmed att han är en gudomlig person, men samtidigt liknar han ju en människoson. Och våra tankar förs ju osökt till den andra personen i gudomen som under sin vandring på denna jord, efter det att ordet hade tagit boning ibland oss och blivit kött som dig och mig, han ofta refererade till sig själv som människosonen. Och han citerar till och med Daniel i det 24 kapitlet i Matteus, när han talar om den yttersta tiden. Och han sa att då ska man få se människosonen komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet. Det ska bli en dag dock blandad av både vånda och triumf. I Uppenbarelseboken 1 heter det: se, han kommer med himmelens skyar, och allas ögon skulle se honom, ja, också deras som har stungit honom, och alla släkten på jorden ska jämra sig vid hans åsyn, därför att man inte låtit honom vara konung över sina liv. Det är han som nu kommer i stor makt och härlighet. Det var han som en gång lät sig födas så ringa in i den mänskliga historien av en oansenlig jungfru i ett litet stall i Betlehems utkanter. Det är han som greps en gång i ett semane och vars händer bands, och han fördes och skuffades till den ena skenrättegången efter den andra. Det var han som vi bespottade, som vi hånade och föraktade, och som vi tvingade bära sitt kors ut till avrättningsplatsen för att dö där en brottslings död på förbannelsens träd. Det är han som kommer på himmelens skyar för att göra slut på de stolta världsrikena och upprätta det enda sanna mänskliga riket på denna jord. Det är han som åt människan har återvunnit rätten att regera. Den rätt som vi en gång förlorade genom att vi gjorde uppror emot Gud. Nu träder han fram inför den gamle som sitter på tronen, och han blir given välde, står det i vers 14, och ära och rike, och alla folk och stammar och tungomål måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska tagas ifrån honom, och hans rike ska aldrig någonsin förstöras. Det är han som uppenbarelseboken kallar konungarnas konung, herrarnas herre. Det är inte förrän Kristus har återinträtt i historien som fridsförste och fredsförste och konung som hans messianska uppdrag är fullbordat. Och det är till honom som Gudfadern i den andra salmen säger: begär av mig och jag ska giva åt dig hedningar till arvedel och jordens ändar till egendom. Nationerna må ryta och vågor må slå i mänsklighetens massa som ett upprört hav. Hedningar må larma och konungar resa sig upp emot Herren och hans mode, som det profetiskt står också i den andra salmen. Men när människosonen återinträder i historien ska han tvinga havet till fullständig ro, och det ska bli frid, och det ska bli fred och lugn på jorden. Han ska skaffa rätt åt det sina. Det står i vers 22 att rätt blev skipad åt den högstes heliga. Och det är dessa, mina vänner, som ska få ta riket i besittning tillsammans med människosonen. Vilken dag, när vi ska få samregera med Kristus. De som har hungrat och törstat efter rättfärdighet ska då bli fullständigt mättade. De saktmodiga ska besitta jorden. Vilken skillnad det ska bli mot vilddjurens riken. Ja, när Daniel hade sett denna syn blev han oerhört tagen, säger han själv i vers 15. Han kände djup oro och förskräckelse över det mäktiga, allvarliga budskap som förmedlats honom. Kan du lämna detta kapitel oberört? Måste inte också du ta på allvar den Gud som har uppenbarat sådana hemligheter som dessa? Kan du bara nonchalera honom som uppenbarat att han är herre över historien och den som du ofrånkomligt en dag ska stå inför för att avlägga räkenskap för ditt liv? Kan du undgå att gripas av det faktum att han som snart ska inträda i historien som dess slutliga domare och herre samtidigt är den som har dött för din synd på Golgata kors? Idag vill han räcka ut sin hand till dig för att erbjuda frälsning fritt och förutan av bara nåd.